Claes Andersson. Tänk om denna nyanserad hela Stockholm mår ifrån. Kära flickor, säg hur mår du? Och hur trivs du här i stan? Mår och trivs, jo det förstår du, att jag trivs som själva fan. Med två tomma pilsnerflaskor och en frusen vattenkran. Is på hela Riddarfjärden, is från början och till slut. Varken färjor eller båtar, inga fartyg kan gå ut. Bara is och gråa kajer, och i slussen i en bak. Simma några frusna änder, frusen är jag själv och slak. Himlen mular, luften kula, snön är vit kring torn och tak. Ack, min lilla svenska fröken Britta, hon är roslagsfull. Söder och sol och varma vindar får jag från för hennes skull. Sicken hjälta kunde vänta, tror ni, å i helsike. När jag knackade på dörren kom ett kar och öppnade. Ni ursäktar kanske, sa han, men vi är förlovade. Sista brasan i kaminen ska jag elda med ett brev som hon sände mig till Rio och i vykort som hon skrev. Sedan ska jag ta en hyra på det fjärran Ecuador. Där planterar jag bananer och blir stor exportador. Med en skön och fet kreolska gifter jag mig, ni förstår. Där med kavaljers fasoner ska jag leva och bli fin. Stekta sparvar på kalkoner äter jag och dricker vin. Stora skuter från Europa lasta frukt på min plantage. Med ministrar och konsuler spelar jag karambolage. Jag vill konsul, megalunder och primage.
Veckans artist, 100-åringen Evert Taube, sjöng egna visor från grammofoninspelningar på 1940-talet. Och Carl Gerhard.
Så ska vi ta och höra hur långt Carl Gerhard och Evert Taube hunnit i sina minnen. Jag tror att det är Nalle Halldén som är på tapeten nu.
Ibland så, om man tappade någon versrad så var han genast där och sufflerade förresten.
Han var godligt också, väldigt originellt utseende här där.
Ja, stilig typ. Både till yttre och till inre, det var en charmant människa.
Han hade skrivit musiken, eller tecknat upp musiken till Albert Engströms sju vackra visor.
Oh, ja, han komponerade väl det också kan man väl säga. Eller...
Han var studentkamrat med Albert Engström.
Aha.
Och jag brukar umgås med båda två innan jag någonsin hade framträtt på tribunen. Så hade jag börjat skriva i Strix och hade börjat skriva berättelser. Aha. Och min bekantskap med de personer från den tiden, Albert Engström och även med dig och med... Men Nalle, du var, hörde till det yngre. Men vad var det för några fler? Det var du. Och så var det Mattias Taube. Och så var det han, Johannes Poulsen i Köpenhamn som kom till Stockholm. Och så var det han som nu är överregissör på Dramaten. Det var Carl Sten.
Ja.
Och så var det syskonen Eklund med det vackra paret Eklund. Och så var det sedan... Ja, alla dessa människor, var umgicks vi? Vi umgicks på bakfickan på Operan.
Ja,
och vi umgicks på Dangleterre, där Hallbergs ligger nu.
Och Metropol då?
Och på Metropol framförallt.
Det får vi inte glömma.
På Metropol och Anglais. Nå, i alla fall, då satt jag en kväll och sjöng visor på ett ställe som jag undrar om inte var på Anglais. På Anglais eller Dangleterre i en alkohol. Ja. Och där blev varandra närvarande kom Karlfeldt in och sa till Albert Engström att om du håller på så här och sitter och bölar på krogarna så kommer jag aldrig kunna välja in dig i Svenska Akademin. Har du hört på maken? Så sa han, din förrädare Albert Engström, ska poesin inte bäras på sångens vingar då, va? Ut till folket, va? Vad menar du? Erik Axel, jag som har trott på dig hela livet. Och så kommer det här och säger att jag inte ska sjunga på krog. Vad i herras namn menar du? Shakespeare sjöng och diktade på krogar. Och Bellman har kanske någon gång nedlåtit sig att sjunga även på din egen krog, sa han. För din krog är väl freden det, sa han. Det var på den tiden när freden var nyöppnad. Och det var ju roliga människor att träffa, men det finns ju nu också.
Ja.
Jag träffar mina barn och barnbarn har förfärligt roligt med dem.
Ja.
Och med dig också, karriären.
Ja. Se vem
var alldeles så mycket yngre än jag.
Vem ja, bevarat. Tänk jag. Får jag säga farbror? Ja, kommer du ihåg, Evert, att du faktiskt har uppsett hos mig i Göteborg en gång i en av mina revyer?
Ja, det minns jag mycket väl. Kära vän, det var ju min största triumf i ungdomsåren. Och jag får kalla det för ungdomsår, jag var då 35 år gammal.
Ja.
Men en mycket obetydlig artist i förhållande till dig som redan var berömd, ryktbar, teaterdirektör och så vidare. Att nu orientera lyssnarna, ja, så måste man ju säga att det var ju en oerhörd klassskillnad mellan oss. Och det betraktades ju utav mig på så sätt att jag tyckte det var hemskt att behöva stå i skuggan av en jämnårig. Ja, jag sa till min hustru, som just då vi förberedde vår bröllopsresa till Ligurien. Mm. Och jag sa till henne att här är ett brev från Carl Gerhard, som är från Göteborg. Telegraferar att vill du komma och falla in här? Därför, det var inte någon som hade insjuknat.
Ja, vi behövde ett gästspel. Jo, jag vill minnas att du kom till föreställningarna. Ibland kom du faktiskt i god
kom.
Tid.
Ja, jag vill bara säga att jag hade aldrig kommit om inte min hustru hade sagt: hur kan du motstå Carl Gerhard? Vet du, sa jag, motstå Carl Gerhard. Och så får vi då, ja, då uppträdde där.
Ja, och ibland kanske du inte kom precis på den tidpunkt. Men
du måste ha berott på orkestern eller någonting annat.
Ja, säkert.
Jag kommer ju alltid i tid. Mina uppträdanden sker ju alltid punktligt. Men ja, det kan ju hända ibland att det föregår att du hade uppträtt före mig. Så att applåderna blir så... Det tog så lång tid att jag inte kunde komma in i tid.
Ja, eller...
Under tiden kanske jag kunde behöva uträtta någonting och så kunde det dröja några minuter.
Eller att man fick ta en akt da capo eller någonting sådär. Men i alla fall så minns jag att publiken gärna satt kvar och väntade på dig.
Ja, nu minns jag det på gamla dagar. Jag är väldigt glad att jag klarade det där. Och jag minns att jag fick väldigt bra betalt. Man hade sagt mig att karriären är mycket sparsam, mycket ekonomiskt, mycket klok.
Ja.
Sköter sina affärer exemplariskt.
Ja,
då sa jag, i så fall så lär han väl betala mig ordentligt, sa jag. Upptäckte vad jag då, det kan man inte säga att jag är nu.
Ja, men det är jag glad över om jag verkligen betalade ordentligt.
Och jag önskar att Radiotjänst ville betala mig så mycket nu som jag fick hos dig då.
Menar du
och så vill jag, ja, det menar jag. Och så vill jag säga en sak.
Ja.
Att idag kom det upp till mig i min bostad. Kan du föreställa dig någonting sådant som att det är ett hus som håller på att skuras, fönsterputsas. Jag menar, därför jag ska ju, det verkar som det skulle bli begravning, men i verkligen så ska det ju bli en fest. Och saken är den att denna väldiga rengöring är för att förevisa mig på min gudstad i bostaden.
Ja.
Då, mitt i denna villervalla så inträder en person med en bok som heter Hermelinska kattor och kattland Hermeliner.
Ja, just det. Ja.
Och vill ha min anteckning på min attest på attest, ett kapitel.
Ja. Jaha, det kapitlet...
Jag vill veta om det var sant det som stod där.
Det är det 13 kapitlet i boken.
Då sa jag, hur kan ni ifrågasätta att Carl Gerhard inte skulle tala sanning?
Ja, de kanske trodde att jag var diktare. Ja, i alla fall så minns jag mycket väl vad som ligger bakom det kapitlet. Det var när vi träffades i Malmö. Du hade haft en av dina stora aftnar där nere. Du hade haft fullt hus som vanligt.
Och då skulle jag säga avbryta ett tag.
Ja.
Om du kommer och stickar med sånt där, sådana där kvickheter, som kvicka herrar gör, som är berömda för sin kvickhet, då kan du inte räkna med att jag ska kunna svara. Du kan vara glad att jag inte är kvick förresten.
Förresten tycker jag, du är väl mer än kvick. Du är ju...
Det är min känslighet. Det är min känslighet och, vad ska jag säga, mitt lyriska sinne på något sätt som är utmärker mig. Men jag är faktiskt inte särskilt intelligent och inte kvick heller.
Ja, det där får du bestämt lämna åt eftervärlden att döma om.
Vad du berättar i den där boken, men, det läste jag hastigast igenom. Och då vill jag säga det...
Det jag berättade i den här boken.
Du talar om att vara poet eller att tala sanning på samma gång.
Ja.
Då får jag säga att det var så urkomiskt. Och samtidigt poetisk på samvaro den gången som du nu åberopar.
Ja. Jag menar bara det att en episod som man har upplevt blir ju, när man ska berätta den, så blir den ju mer eller mindre dikt, för den måste ju på något sätt framställas som en scen ur ett skådespel eller en komedi, inte sant?
Alldeles riktigt, det är en förkortning, en koncentration som man skulle kunna kalla det den konstnärliga insatsen,
ja,
som gör
det. Ja, ja,
det är,
ja,
klart, därför annars skulle man ju vara nödsakad att föra tillbaka tiden och skaffa fram den där hemska karn och hans champagnebutelier och återställa allt på sin plats. Då kan inte allmänheten uppleva det, utan det måste berättas,
ja, men...
och det kommer det estetiska momentet in, och det som utmärker hela din konst.
Ja, tack kära vän. Men jag skulle vilja säga det att man kan överhuvudtaget inte minnas denna episod om inte man har lite sinne för poesi och för framställning, i varje fall om inte man har lite sinne för människor och psykologi. Vad jag speciellt minns i den här historien, det var ju att du först kom du upp på teatern, vi har spelat på Stadsteatern, Phileas Fogg, och du lät din taxi stå utanför att vänta. Chauffören kom förresten in då och frågade: kommer inte herr Taube snart? Nej, säger han, sitter i salongen, så det dröjer nog en stund innan herr Taube kommer. Men då kanske jag ska betala taxin, sa jag, och så kan ju chauffören fara hem. Ja, sa han, jag har ju mina order att jag ska vänta, så han väntade. Nåja, du hade i alla fall den kvällen fått ett stort honorar, och du var nog flott att dela med av det honoraret genom att göra en lysande supé för mig. Du hade komponerat någon rätt, jag vet inte om det var någon sydamerikansk, det kanske du kommer själv ihåg vad det var, vi är ju medlemmar av samma akademi, den gastronomiska. Jag vet inte om du kommer ihåg vad det var du bjöd på den kvällen.
Jo, då kom jag visst, då, för jag bjöd på lax i papper som då ännu inte var infört i Malmö.
Var det det?
Och bara för att jag lade om denna nyhet.
Jaha,
på menyn. Ja. Då lovade de att inga gäster som fanns på kramen skulle den aftonen få lov att röka i matsalen, eftersom teaterdirektör Karl-Gerhard icke kan intaga sin måltid om det rökes i matsalen. Det röktes heller inte i matsalen, vill jag komma ihåg.
Tack kära Evert, verkligen ytterst uppmärksam. Men poängen i det hela var ju att när vi hade börjat att äta, så kom det ett telefonsamtal till dig från Stockholm. Du lämnade mig ensam med det vackra fatet framför mig på bordet, och där tror jag åtminstone en tredjedel av den goda anrättningen stod orörd.
Och ja, men nu, varför sitter du och pratar? Får vi den boken där?
Ja. Jaha, det kan man titta
det
på.
Det står, jag är med mig i boken, eller du?
Jaha.
Du ska läsa det, för annars så kommer du att berätta en annan historia. Jag vill att du ska tala om det som jag har attesterat så som varande, ja, det verkliga förloppet av händelsen.
Men då kan jag fortsätta där jag slutade. Då inträdde en ståtlig korpulent herre klädd i frack och ordnar. Han var rödligt, hade inte mycket hår och bar upp sin korpulens med elegans, jag skrivit här. Det fanns något av auktoritativt hos honom som påkallade uppmärksamhet. Man såg att han var en man som kunde kröka en hovmästarrygg med en lyftning av ena ögonbrynet. Han var generalkonsul, jag känner mycket väl igen honom. Vi hade mötts en gång, Jean Le Pen. Han nickade igenkännande och gjorde med en kort handklappning veteligt att han önskade servering. Han var hungrig, nämligen kom tydligen från en middag där han inte hade fått mycket att äta, för han var på ett miserabelt humör. När hovmästaren upplyste honom att köket var stängt, så blev han ytterst onådig. Han hutade till serveringspersonalen som strömmade till och uppförde sig på ett sätt som inte passade en riddare av så många ordnar. Jag kände trots allt en våg av medlidande stiga upp inom mig. Man vet ju hur hungern kan förändra en människa. Och så gjorde jag en gest åt det stora silverfatet på vårt bord. Det är Evert Taube som är värd, sa jag. Men jag tar mig friheten att å hans vägnar invitera generalkonsuln. Ska jag fortsätta läsa eller vill du fortsätta?
Ja, läs.
Som du vill. Han accepterade, och när Taube kom tillbaka och fick situationen klar för sig, la han för generalkonsuln med frikost i hand. Den var alltjämt irriterad på personalen, och de två vaktmästare som passade upp vid vårt bord blev ganska illa behandlade. Evert Taube mörknade märkbart men behöll den belevade världens attityd. Generalkonsuln fick rött vin, tinade upp en smula och blev av den goda maten så tillfreds med tillvaron att han behövde intimare kontakt med oss. Nu tycker jag att vi lägger bort titlarna, min kära Evert, sa han på bred skånska, för han var från trakten av Trelleborg.
Evert Taube reste sig, sköt stolen från bordet som om han tänkte hålla ett anförande och sade: herr generalkonsul, det ni föreslår är en omöjlighet. Jag äger för det första ingen titel, och för det andra, om jag ägde en sådan, skulle jag inte lägga bort den. Jag skulle vårda den ömt och försvara den mot alla som ville beröva mig den. Generalkonsuln uppskattade livligt skämtet. Du är förbannad med en lustig körbo. Bror Evert skämtade inte. Han rynkade sin panna och sade med ädel harm: jag är inte lustig, inte heller någon körre. Min herre har utnyttjat situationen på ett sätt som i ett sydligare luftsträck skulle ha bekommit er illa. Vi rika artister mättar gärna hungriga generalkonsuler, men några intimiteter vill vi inte veta av. Det tyckte jag. Det var egentligen den ståtliga repliken som har suttit så fast inom mig under åren, att den har utlöst hela den här berättelsen, för den tyckte jag var så mangiv.
Men det lustiga var, han var inte någon, det uppfriskade honom, han kom ur sin lästhet.
Ja, sen sa han om herrarna, han var inte någon obegåvad man, absolut inte det.
Det var
en herre med både intelligens och sinne för humor. Lite övermaga, men han hade också sina mänskliga sidor. Om herrarna tror att ni kan sätta er på mig som misstar ni, sa han. Jag är en stor beundrare av herrarnas prestationer och brukar alltid tillsammans med mina vänner, som jag då har försett att betala biljetterna för, infinna mig när herrarna annonserar konserter och spektakel. Det är sådana som jag som herrarna lever på. Varsågod och håll det i minnet. Evert Taube genas blidkad. Han har ju rätt, sa du då. Naturligtvis ska vi lägga bort titlarna, men alldeles gratis kan det inte bli. Jag föreslår att vår nye broder sammankallar restaurangpersonalen, som han nyss har uppför sig förolämpande mot. Till var och en utdelar han en tia, till hovmästaren 25 riksdaler, och allt ska vara glömt. Generalkonsuln tog utan att klaga upp plånboken, utbetalade böterna och gav var och en av personalen ett beklagande ord. Och så riktade han sig till oss båda och sa: nå, är herrarna nöjda? Nu, herrarna förklarade sig nöjda, och under personalens ovationer lämnade vi matsalen vid generalkonsuliteten. Han bar två flaskor champagne i vardera handen och förde oss till sitt hotellrum, där vi skålade för vänskap och visor ända tills morgonsolens första strålar stack in genom rutan och girigt började suga i sig det ynka skvättar som fanns kvar i glasen.
Bra skrivet, Carl Gerhard. Herr författare Carl Gerhard, jag får verkligen säga att det glädjer mig att ha varit en av modellerna för de ypperliga skildringar som framkommer ur din penna.
Tack, kära vän. Jo, Evert, nu får du inte ta illa upp. Det här programmet kan ju lätt få smak av inbördes beundran.
Men... ja, men varför skulle jag inte beundra dig, kära vän?
Ja, varför skulle jag inte få tillfälle att beundra dig?
Men det kan ju hända att det inte roar publiken att höra det uttalas.
Men jag skulle... det finns en av dina visor som jag är så särskilt förtjust i, och det är Tatuerarevalsen. Skulle du inte vilja sjunga den?
Ja, varför inte? Men då återvänder man ju inte till mig. Då återvänder man ju till en fruntimme som dansar på en dansbana. En flicka, söt flicka på 20-talet kanske. Nej,
för inte
20-talet. Och så vidare. Mm. Och så en sjöman som heter Fritjof Andersson. Vad fan menar du att jag skulle vara någon Fritjof Andersson eller Rönnerdal? Eller
ja, men du är väl alla de där figurerna.
Jag är författare till dessa figurer, men jag är farfar.
Du är farfar? Ja, då får du ta farfar all så gammal vals då. Upp och hoppa nu här, Evert.
Ja, nej, det skulle jag vilja säga dig. Att sjunga den visan, det ska jag verkligen göra med glädje, ifall du verkligen är intresserad för en...
Jag är intresserad för alla slags valser.
För Erik Jonssons orkester här.
Ja.
Och de kan spela den valsen.
Det kan de. Och du kan dansa den.
Det kunna spela denna vals.
Det kunna det. Ja.
Fröken, får jag lov, ska vi dansa ett tag? Andersson heter jag, är hemma ett tag. kommer ifrån Bahia. Hej kung fader, vi kom inte kanske varje idag. Ganska mycket folk här på banan ikväll. Trevlig och bra musik, fast en antik. Borta i Bahia, hej kung fader, var det bara neger och skräll och skrik. Var det går, vad man mår, när man för ut i dansen en sådan liten vacker tös som ni är. Var det klär, i den klänningen ni bär, vilken arm är ni var? Ingen kyla ikväll, det kan jag hålla med sommarna. Lilla skar, den är söt i nya hand. Nu tror jag nästan att jag stannar kvar hemma i Sverige och blir stadig kar. Jag brukar försörja mig ibland som tatuerare i land. Drakar och ormar kring armar och ben, solstjärnor, tronhoppet och kärleken. Sånt gör man numera som fröken vet, med elektrisk i Antwerpen tatuerade jag. Det behövs ingen orkester där. Det här skulle vara en språkövning. I Antwerpen tatuerade jag. Vad säger du om det här sista? Vad tyckte ni, vad tycker kapellmästaren själv? I Antwerpen tatuerade jag. Hör på första filmen. Så där varje dag. Här blir det kanske svårt att få någon att tatuera på. Hör på den. Om igen då. Men har man bara en... Det är underbart, vilken musik. Men har man bara en söt liten vän, kronhoppet, solstjärnor och kärleken, tröken får se tatuerar man än, så blir det åt flera. Nu vill jag bara säga det att när jag sa att det var underbar musik, alltså att det var underbar musik, så menar jag inte att min musik var underbar, utan att orkestern var underbar. Varsågod.
Ja, vad ska jag nu möta upp med? Vad tycker du? Ett bedårande barn av sin tid, till exempel?
Ett bedårande barn av sin tid?
Ja, det är en av mina visor. 38 år. 38 års
modell. Ett bedårande barn av sin tid, var hörde jag den första gången?
Den var med i en revy på Folkan som hette Höstmanöver. Och den spelades 1938. Och jag kom 1938. 1938, det var...
Var i herrans namn var jag då?
Ja, var var du?
Har jag gått miste om den premiären?
Ja, det måste du ha gjort. Där kom jag in
38, 39, 40,
i hög björnskinsmässa, vill jag minnas.
Var var jag 1938 i Guatemala?
Nej. Det kanske du var.
Va?
Ja, du hade väl något svepskäl att vara borta från den premiären?
Jag bara undrar att jag inte kan komma ihåg att jag har hört någonting visa mig hur
det
är.
Ja, men då vill jag gärna sjunga det för dig, om du tillåter.
Med förtjusning?
Ja, ett bedårande barn av sin tid. Jag kommer militärisk med krigiska ögonbryn, men är alltjämt kaljärisk. Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte nu även gör honör. Och stram givakt för våldet jag rör inte för. att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid. Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar för min esprit i forna dar, ja, för det lilla som finns kvar. Min tunga var fordom och saldo perfid. Jag var ett bedårande barn av sin tid. Nu känns den i mun som en kola karamell. Den gör alltjämt spott men har liksom fått 38 års modell. Den komfortabla svensken, han skiljer sig varje år. Han är en vandrarmänsken, från hustru sin han går. Varenda månad maj när sippor och små snöig dropp slår ut på marken, då slår även Svensson upp. Han är ett bedårande barn av sin tid. Han låter sig locka av varje kupid. Hans frånskilda fru, hon får barna som försvar för boet skänkt av mor och far, ja, för det lilla som finns kvar. Svensson gör växlar på tre månaders frid. Han är ett bedårande barn av sin tid. Därpå i en nyskild glad och säll med en ny kokett i en Chevrolet 38 års modell. Vi hyllade prins Bertil när han spelade pappas roll som talare och därtill på utländsk kung och mål. Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm. Tänk, en av våran kronprins söner äger charm. Han är ett bedårande barn av sin tid. Sa Edström som stod hela tiden bredvid. Den nye prins Charming, han smajlar som försvar för kolonien de la var. Ja, för det lilla som finns kvar var amerikanska, sa nice. Och indeed, han är ett bedårande barn av sin tid. Hans engelska uttal, det var så very well. Så på gossen satt om en doktorshatt, 38 års modell.
Fröken Wallin, skicka efter en, ett par smörgåsar och en porter på källaren Freden, för restaurangen har brunnit här på Söder och Karl Gerhard, han fortsätter här. Jag måste ha någonting att tugga på.
Ja, men min käven, då föreslår jag att vi hastigt avslutar programmet. Och vad säger du om vi skulle sluta med att helt enkelt sjunga en duett?
Duett?
Ja.
Skulle vi sjunga duett?
Du och jag, ja. Men vad säger du om vi helt enkelt skulle ta det rara gamla paret från Anno Dazumal?
Ja.
Ja, det kan gå. Det kan passa bra.
Det rara gamla paret, det är din visa du?
Ja, det är min visa. Har du någonting emot det?
Nej, visst inte. Skulle det vara en visa till dig?
Ja, eftersom inte vi kan enas om någon visar till dig.
Ja, herregud i himlen, jag tror
vi att... Vi ska se att... här. Jag tror det alldeles säkert. Erik Jonsson har alldeles säkert...
Varför får jag aldrig sjunga?
Ja, men vi får ju sjunga tillsammans. Och det gör väl ingenting vem som har skrivit ord. Till den här visande rara gamla paret har jag förresten också skrivit melodi.
Ja, om jag bara får en smörgås en porträtt och så tar vi nu.
Du ska få, det lovar jag. Ja, du ska få ha? Två. Alltså, det rara gamla paret från Anno Dazumal.
Radio lyssnar man per grammofon till både Frank Sinatras och Lillbabsens ton. Den rockande samen ett hjärta har rört. I kväll har ni allihop hört.
Det rara gamla paret från Anno Dazumal. Vi är försökta glädja med sång som den som tal.
Av Evert Taube jag har lånat hans glada bagardräkt.
Och jag har härmat Karl Gerhard perfekt.
Om visornas bakgrund ni önskar förstå, till glada 20-30-talen, i så fall får ni återgå. Då Elvis Karl Gerhard jämt gjorde success i kläder som...
Ja, de kan inte beskrivas. Det måste man se.
Min röst är skön och Evert alltid jämt lika grann. De gamla kärleksröster, de rostar i min sand. Med tack för visat tålamod, sig tillbaka drar detta rara gamla strävsamma par.
Ja, detta rara gamla strävsamma par. Var hittar man sådana personligheter idag?
Och så lite mer om Evert Taube. Och om Evert Taube. Det är inspelat i februari 1993.
En Östersjöman, Karl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hamn till hamn. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han hade ännu ej förälskat sig. Som lättmatroser kände han sitt bröd. Hans moder levde, men hans far var död. Han skrev så kär till modern allt ibland. Och sände pänningar från kärra land.
Ja, ungefär så här lät det igår, den 1 februari i logen i Smögen. Fast för 75 år sedan vill säga, 1918 alltså. Då Evert Taube för första gången uppträdde för betalande publik. Men det var en debut inte helt utan vånda. Så här berättar han själv i boken Berättelser under ett fikonträd. Jag minns att jag som tribunartist tog farväl av någonting inom mig själv. Jag hade aldrig velat sälja min naturliga glädje och som betald visångare kände jag mig prostituerad. En känsla som sedan avtrubbats och drängts i medvetet artisteri. Men Evert var så illa tvungen. Under flera år hade han försökt försörja sig som frilanseskribent i mängder av tidningar och tidskrifter. Han hade emellanåt gjort några törnar till sjöss, jobbat som cowboy i Argentina och mer eller mindre luffat omkring. Men i det dåtida Stockholm umgicks han i innekretsar bland skribenter, konstnärer och artister. På fester där helst en gitarr eller en luta fanns tillgänglig brukade han, ofta på begäran, fungera som hustrubadur. Många var de som försökte få honom att ta steget fullt ut, att bli artist. Till exempel Erik Axel Karlfeldt och Albert Engström. Men det var ju författare han ville bli. Slutligen då ekonomin var sämre än vanligt ändrade han sig men sökte sig till det avlägsna Smögen där han också hade mängder av vänner för debut. Succén blev omedelbar. Ny föreställning på allmän begäran en vecka senare. Och man får förmoda att Evert Taubes första offentliga framträdanden som visångare gav honom blodad tand. I varje fall skulle han längre fram på året stiga upp på scenen även i Stockholm. Där var den frodige lutsångaren Gunnar Boman den firade vispappan. Och hos denne logerade Evert en tid. Boman, han sjöng alla sorters visor men var specialist på Bellman. Vid en av hans konserter på Gillet i Stockholm lockades Evert av vännen att stiga upp på scenen och sjunga egna sjömansvisor. Det blev en pyramidal succé och ledde till engagemang på kabaré Läderlappen som också leddes av Boman. Vissjungandet blev den födkrok Evert så väl behövde. Och resten, ja det är såväl kultur som musik och underhållningshistoria.
En Östersjöman, Karl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hamn till hamn. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han hade ännu ej förälskat sig. Som lättmatroser kände han sitt bröd. Hans moder levde, men han far var död. Han skrev så kär till modern allt ibland. Och sände fästingar från kärra land. For Dudley, det är en trevlig dag. Där är en sjöman, alltid höjd och glad. Karl Alfred snyggar sig och går i land. Med
glatt humör och med penningar i hand. Till en teater går Karl Alfred i, ty han har gått i lampatrogatik. Där sätter han sig upp på läktaren. Då hörs en röst, hallå my little friend. Han vänder sig och ser i samma stund en vacker flicka, hennes röda mun. Den ler mot honom och hon viskar sen, kan all my darling följ med mig ikväll. Och när de föreställningen är slut, så går Karl Alfred med den flickan nu. Hon säger följ nu med din Elinor, då ska du se hur snyggt och fint jag bor. Ut i ett hus upp på Victoria Street, där bodde hon, han följer henne dit. Knappt sitter hon upp på Karl Alfreds knä, då säger hon, ta fram din portmoné. Karl Alfred frågar, vad ska du med den? Hon svarar blott, ta hit den strax min vän. Och i detsamma kliver in en man, en sådan som man ej beskriva kan. Han riktar mot Karl Alfred sin pistol, hand of your money, be quick to make that fool. Men vår Karl Alfred fruktar ej hans kul, han säger blott, ja, värst och god och skjut. Men utför fickan tar han portmonen och boven får den emellan ögonen. Sen säger han till lilla Elinor, adjö för dig, ursäkta att jag går. Men den som denna visan diktat har, det är en ung sjöman som en gång var. Ut i ett hus i tredje våningen i Port Adelaide i Australien.
Så det lät om Karl Alfred och Elinor med Evert Taube från 1929 som rundade av Frank Perlitt, som hade forskat lite grann i Evert Taubes första betalda spelning.